Du lyssnar på Brottets gåta av Val McDermid i översättning av Lena Kamhed, uppläst av mig, Magnus Schmitz. Förord. Rättvisan har inte alltid sett ut som den gör idag. Principen att straffrättsprocessen bygger på bevisföring är inte särskilt gammal. Under flera århundraden blev människor anklagade och ansågs vara skyldiga för att de saknade status, för att de inte kom från trakten, för att deras mor eller fru hade kunskap om örter, för att de hade en speciell hudfärg, för att de hade sex med en olämplig partner, för att de befann sig på fel plats vid fel tillfälle, eller bara för att. Det som förändrade inställningen var den ökande förståelsen för att brottsplatsen innehåller en mängd användbar information och att vetenskapen utvecklades så att den informationen kunde tolkas och presenteras i domstolarna. 1700-talets vetenskapliga upptäckter kom gradvis, men i början på 1800-talet skedde en explosionsartad utveckling. Snart fann man praktiska tillämpningar långt utanför laboratorierna. Idén om en riktig kriminalteknik hade bara börjat slå rot och några av de tidigaste detektiverna var angelägna om att finna bevis som kunde bekräfta deras teorier om brotten de undersökte. Forensik, kriminalteknik, det vill säga juridisk bevisbörda, var född. Och snart blev det tydligt att många vetenskapsgrenar hade något att bidra med till den nya metoden. Ett av de tidigaste exemplen sammanför rättsmedicin och det vi nu kallar dokumentundersökningar. År 1794 mördades Edward Culshaw med ett pistolskott i huvudet. På den tiden var pistoler mynningsladdade och man tryckte ner en papperstuss i pipan för att se till att kulor och krut var på rätt plats. När läkaren undersökte kroppen hittade han papperstussen inuti skottsåret. Han vecklade ut den och blev förvånad när han upptäckte att det var ett avrivet hörn från ett notblad. Den misstänkte mördaren, John Toms, visiterades. I en ficka hittade man ett notblad där ett hörn fattades och det visade sig att det matchade hörnet som används för att ladda pistolen. Vid rättegången i Lancaster dömdes Toms för mord. Jag kan bara föreställa mig hur spännande det måste ha varit att uppleva denna utveckling som gjorde lagen till ett säkrare rättviseinstrument. Vetenskapsmännen hjälpte domstolen att gå från misstanke till visshet. Ta gift som exempel. Under hundratals år hade gift varit mördarnas favoritmetod. Men utan pålitliga toxikologiska giftlära, tester, var det nästan omöjligt att bevisa. Det skulle också förändras. Även under de tidigaste stadierna ifrågasattes de vetenskapliga bevisen. I slutet av 1700-talet hade man tagit fram ett test som kunde upptäcka arsenik, men bara i större kvantiteter. Senare förfinades metoden och blev mycket effektivare tack vare den brittiske kemisten James Marsh. 1832 kallade åklagarsidan honom som expertvittne i egenskap av kemist vid en mordrättegång mot en man som anklagades för att ha förgiftat sin morfar genom att servera honom arsenik i en kopp kaffe. Marsh hade genomfört sitt test på ett prov av det misstänkta kaffet och kommit fram till att det innehöll arsenik. Men när han skulle visa det för juryn hade provet förstörts och resultatet var inte längre tydligt. Rimligt tvivel gjorde att den anklagade gick fri. Men det var ändå inte ett bakslag för de framväxande experterna. James Marsh var en riktig vetenskapsman. Han såg detta misslyckande som en sporre för att gå vidare och nå framgång. Hans reaktion på förlägenheten som framträdandet i domstolen ledde till var att konstruera ett bättre test.